Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Citat. Jag tänker vara ganska snabb här för att jag tror ni kan det ganska bra. Jag kan ha fel, men jag tror. Okej, för alla använder citat, va? Tror jag. Alltså, både ni som kör Fresenius maskin och vi som kör Baxters grej kör citat, väl? Eller? Okej, är det någon som orkar säga bara, vad gör citrat i blodet? Varför är citrat ett antikoagulantia som är supereffektivt? Föreläsningen klar. Nej, men jag ska prata om indikationer innan. Kom på. Men så här, när blodet når filter, så vi vill inte klotta dem, vi vill inte att patienten ska blöda. Och antikoagulationen triggas jättemycket av blodmembrankopplingen, benämnd av blodluftkoppling och turbulenta flöden. Så att koagulationen triggas. Och back in the day körde vi heparin. Och Sahlgrenska körde heparin tills bara för några månader sedan. De var nog sist i klassen att byta till citrat. Och alltså, heparin är liksom, Karolinska, min gamla handledare och chef på SIVA, Claes Åland, vi bytte till citrat långt innan det fanns kommersiella modeller för det. 2002 bytte vi till citrat med en hemkokt modell som han har tagit fram apoteket. Hur man nu vågar göra det, men det gjorde de. Funkar skitbra. Men, och då var det så här, vi hade så många patienter med trauma som blödde. Då var det rörbenen av, då blödde med. Det var liksom logiskt att komma bort från heparin tidigt. Det var även så att det fanns någon hit-patient som triggade liksom det här beteendet. Så blödning är jättevanligt. Dessutom är det så, det här är Helene Odermans van Straten som jag gillar mycket. Hon är en pensionär, men en jäkla cool IVA-forskare. Hon har visat väldigt snyggt typ att heparin har faktiskt ganska stark så här oavsiktlig proinflammatorisk effekt. Så här, vid sepsis så heparin så gynnar det liksom inflammationen. Så att patienter har, det finns rätt många bra observationella studier på att heparin påverkar liksom sepsis outcome negativt. Framförallt påverkar mikrocirkulationen i sepsis. Och det är rätt tjusigt visat. Nu hoppar jag över det, för det, liksom, det blir nördigt. Men det är ändå väldigt intressant. Och sen får en del heparinpatienter hit. Och det är jättefarligt. Så att heparin är liksom inte längre drug of choice för att antikoagulera folk som har CRT. Och här är någon slags översikt som Odermans van Straten har gjort. Det liksom att se att det är liksom enklare med heparin. Citrat är lite komplext att förstå. Men man kan få blödning, man kan få hit. Och citrat är farligt om du får en stor citratspillover i patienten. Sen gjorde hon en RCT som är rätt tjusig med nandropirin. Det är som heparin. Där man förvånande nog såg att citratpatienten hade klart bättre överlevnad. Jag har inte sett det där gjorts om någon gång. Men det var, liksom, det var betydligt bättre överlevnad för citratpatienterna. Och jag vet inte vad det beror på. Och jag vet inte om det är så ens. Men det är klart logiskt att undvika att antikoagulera hela människan när vi kan antikoagulera bara kretsen. För det är hela poängen med RCA, regional citrate anticoagulation. Att blodet kommer, citrat tillsätts i prediluktionen när man kör Baxters modell. Kretsen är antikoagulerad och sen tillbaka så ger vi tillbaka kalcium och så är patienten inte antikoagulerad. Och kalcium förekommer i massa steg både i intrinsic pathway och extrinsic pathway. Det här blir tenta på sen. Alla de här stegen ska ni kunna. Det är fan. Skojar bara. Men i alla fall, så kalcium förekommer här, det förekommer här, det förekommer här. Och så om man binder upp kalcium, då upphör koagulationen. Effektivt, helt och hållet. Och när vi tillsätter citrat, då ökar vi liksom ligandbindningen av kalcium. Så att albuminbundna påverkar vi inte, men den fria fraktionen sjunker. Och på så sätt så får vi inte kalcium tillgång till alla de här stegen i den prokoagulatoriska processen. Normalt har vi det här. 47% fritt, 40% albuminbundet och 13% ligandbundet. Och den här delen ökar jättemycket när vi tillsätter citrat. Okej. Okay. Och så är det olika modeller. Om man kör Fresenius modell då kör man en stark citratlösning till maskinen. Och kör man Baxters modell så är det en väldigt svag citratlösning men i större volymer. Det vill säga där citratlösningen, för att göra det här dosmindfucket ännu värre, citratlösningen är det som är predilusionen. Och det är därför vi är bundna av varandra som ett nomogram. Och det här kan vi hoppa över, det här har vi just pratat om, så jag skippar det. Men för att summera väldigt enkelt, så är det ändå så att blod från patienten, vi tillsätter citrat. Citrat binder upp allt kalcium så kretsen är antikoagulerad. Rätt mycket kalcium och citratkomplex försvinner i filtrationen. Och det som kommer tillbaka bryter vi igenom till extra kalcium. När funkar inte det här? Det vill säga, vilka patienter kan det vara så att om det här lilla citratspillovern som ändå förekommer, när leder den till en citratinducerad acidos? För citrat i en frisk patient... Vid svår leversvikt, ja. Och då ska det vara riktigt svår leversvikt, tycker jag upplever. Jag vet inte, Huddinge-gänget tycker också det. Jag upplever också att leversvikt, konstigt nog, att det går rätt bra med citrat. Däremot har jag en liten men ändå naggande god patientgrupp där jag verkligen tycker att så här får vi metabol acidos. Så det är patienter som är riktigt, riktigt septiska. Alltså som har så cirkulation. De är så perifert kontrollerade. De är liksom marmorerade hit. De cirkulerar här. Citrat metaboliseras även jättemycket skelettmuskler. Och de patienterna, där tycker jag ibland man ser om man kör igång citratdialys att man får en svår acidos. Och då byter vi till antikoagulationsfri CRRT eller heparin. Helst antikoagulationsfri. Så att jag har liksom, jag och Anke som jag lyssnar, vi har samlat på oss liksom, när är det så här, vi startar citrat-CRT och patienten blir superacidotisk, blir dålig och så byter vi till antikoagulationsfri och så hämtar det. Så vi har några sådana fall, liksom, ganska många nu över åren. Och det är alltid de här svåra sepsisfallen. Det är inte leversvikterna, konstigt nog.
Jag hade en sån som jag avslutade igår som var en oklar leversvikt.
Ja. Så, ja, jo. Jag fattar. Beklagar det. Det är så att om du får citrat och du, alltså citrat är en nutrient, det går in i citronsyrecykeln och ger ATP. Så att en förklaring som har underhållits i odonoxacitraten, så här bättre överlevnad för citratpatienter, har varit att det är för att de får nutrition, de patienterna. En nutrition som är gynnsam för dem, det är ingen som vet det här. Men är man då i svår leversvikt eller muskulärt helt avstängd på grund av sepsis, då kan man inte metabolisera citrat och då blir citratet citronsyra och det ger en svår acidos. Och då får man de klassiska acidostecknen med liksom dålig capture av pressorer, adrenerga pressorer framförallt. Och så kommer man en dålig snurr, så att ja, värt att tänka på. Och det här är då, det här är Baxters modell där man liksom säger att om man ska sikta på en citratdos på 3 som är bra för att åstadkomma bra antikoagulation, då får man följa ett nomogram, 150 blodflöde blev som vi tidigare antog 1500. Så får man, och man kan också deviera från det här flödet. Covid-patienter som ni minns säkert, att de har detta prov. Där fick jag ibland lägga dem på 4. Lägga på högre citratdos för att få det att funka. Och har man patienter som av olika skäl, man kanske är orolig för att de har svår leversvikt eller om man ändå vill köra citratdialys, då är det tillåtet att byta nomogramlinje och köra en lägre citratkons. Ja.
Eller kvalifikation
överhuvudtaget. Ja.
Väljer du ändå citrat?
Nej, då skulle jag nog köra antikoagulationsfritt liksom.
Ja, då kör du helt.
Ja. 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 Och då är vi bekväma här och sätter på ett oxidfilter, för då har vi liksom bättre filter av det skälet. För att de filtrarna har lite bättre filter, för de har sina heparinstrands på i filtret. Så skulle jag göra praktiskt här. Men antikoagulationsfritt helt och hållet funkar ofta rätt bra. En del centra kör ju det. Ute i världen. De är så här, vi vill inte lära oss citrat, det verkar för komplext, och vi vill inte ge heparin. De är beredda att betala priset för med att filter går åt med att liksom slippa de där metoderna och bara köra antikoagulationsfritt. Så det går att göra det.
Och hur stort är det priset? Hur stor är liksom marginalnyttan med att köra citrat jämfört med att inte ha någon antikoagulation?
Det har nog danska räknat på. De införde citat ganska sent. De räknade att de sparade på sitt... Det var någon av Rikshospitalets avdelningar som sparade typ så här 100 000 danska per år. Det var inte mycket. Men de såg så här, citrat kostar, det har ett pris. Men filtret var x mycket längre. Och så hade de liksom gjort en noggrann, nästan preussisk räkning på det. Så här mycket filter gjorde vi av med innan. Och nu var filteröverlevnaden bättre och gjorde av med lite färre. Men citrat kostar och kalcium kostar. Och så var det liksom någon slags lätt ekonomisk marginalvinst liksom. Men den var inte stor. Men framförallt skulle jag säga att switcha till citrat, det var ju mot heparin. Och switcha från heparin till citrat handlar om att undvika blödningar liksom, hos patienten. Och kanske om man prenumererar på Odermans och Strattens teori om sepsis så kan det vara en fördel till. Yes. Uff, bra att du sa det. Alltså tänk en metforminindicerad laktacidos. Då är det liksom, för det första så här, de måste alltid ha CRT. De kommer aldrig höra sin acidos själva. Det har jag i alla fall aldrig sett. Det är noll gånger. Men med CRT kan man få dem att överleva. Och de klarar aldrig att metabolisera citrat. För deras liksom mitokondrier... Och sen deras mitokondrier har ju fått en riktig armbåge. Liksom. Det är hela poängen med metformin. Så det var bra att du sa det. Och det vill jag också så här, flagga upp för att metformininducerad laktacidos... Hot take, det är farligt. Fick ni höra av Dr. Bell? Nej, men det är farligt och de behöver alltid, jag tycker alltid att man måste sätta till, slå på CRT för att vända det där. Och jag skulle föreslå att man skippar citrat. Du tajmar alltså, du börjar. Det är liksom, jag vet inte att det finns någon evidens, men det finns en jäkla empiri alltså. De är knepiga.
Hur mycket predilektion sätter du på liksom, om du vill?
Om jag vill, ja men då, så här, okay, då är vi tillbaka på BACT-apparater med CVHDF-modalitet och då kan man, det du är inne på som är korrekt då, att nu kör vi liksom, nu är fritt, nu, den här kopplingen är fri, så kör samma, då skulle jag säga så här, för att öka filteröverlevnaden på den här patienten där jag inte vill ge heparin och jag vill inte ge citrat, då sätter jag mycket flöde här, så kanske jag sätter 2500 som prediluktion, så kanske jag sänker dem här lite för att inte ha en galen dos. Och genom att ge mycket predilution så späder jag i blodet och så får jag bättre filteröverlevnad för att jag får mindre gröt i filtret. Så att exakt vilken filtrationsfraktion man ska ha, det kan man diskutera. Men att ge mycket mer predilution och mindre av de andra är ett bra sätt att få filtret att klara sig längre. På typisk så här, laktacidospatient, metformin-intox. Jag vill inte ge citrat, jag vill inte ge heparin för att patienten har även en blödning i ögat. Mycket predilution. Det är i alla fall det är en spelare i filtrationsfraktionen så att men det brukar jag inte göra nej. Jag brukar faktiskt bara ge mer predilution
för att där.
Vad sa du?
Får du inte sämre dialys?
Jo, jag får en sämre dialysdos ju. Det är också så att
du är bra med.
Jo, men det är en trade absolut alltså så här, det är sant alltså, här får en mer spädning och sämre effektivitet per timme. Men trade-offen är så här, ja, är alla med på vad du frågar om här så att spädningseffekten gör att min timdos blir sämre. Men om jag vinner det på, så att säga, det är gungorna jag förlorar på, så tar jag in det på karusellen för att jag får mindre downtime, då vinner jag ändå på det. Och det räknade på back in the days innan vi hade citrat, att vi hade ganska mycket predilution även på heparintiden. Och då var det så här, vi får sämre dos per timme, men över flera dygn så får vi ofta bättre dos. För varje gång det är downtime, man tror att det tar en timme att byta filter, men det tar av någon skäl alltid längre tid. De ska hålla på, sköterskorna. Får jag säga, ja. Yes.
När du sätter fast liksom citratdosen, du pratar om covid-patienter som är hjärtkoagulatoriska.
Ja.
Om jag nu inte uppenbart har det,
ja.
Finns det faktorer där du, när du står framför en dialys, märker att den där dosen är kanske inte jättebra, liksom att pumptryckarna börjar stiga, eller vad ja. Gör du fast bara när du står framför maskinen?
Om jag har TMP-problem, precis, ja. Alltså såhär. Så frågan är, jag vet aldrig det från början, förutom covid-patienter man lärde sig det, att de behövde mer. Men annars har jag aldrig en anledning att deviera från tre. Jag startar med det. Och så säger sköterskan omedelbart så här, vi har stigande TMP-värden. Vad ska du göra? Vad kan man göra då? Då säger maskinen ju så här, föreslår ökat blodflöde, vilket kan vara kontraintuitivt. Men det man åstadkommer ökat blodflöde är att man öppnar upp delar av filtret som varit stängda. Man blåser upp delar av filtret. Det är i alla fall idén med ökat blodflöde. För sen har maskinen samma rekommendation vid ökat TMP. Du rekryterar filteryta. Så det kan man göra. Det andra man kan göra är att öka citatkonsten. Så det gör jag. Jag tänker så här, okej, jag testar det. Patienterna är ingen, jag är inte orolig för citat spillover. Kalciumkvoten ser bra ut och det är den jag ska snart bara komma till innan vi ska byta ämne. Men så att ja, det tycker jag man kan ta till. Men igen, det är bara så här, det är liksom tyck och smak. Det finns absolut inga studier på det. Men jag tycker det funkar bra. Får jag bara säga det här med att vi kan ju inte mäta citrat i blod. Labb kan inte det. Jag vet inte varför vi inte kan mäta det. Så jag skulle vilja mäta citratspillover. Det här är farlig nivå, det här är inte det. Utan det vi mäter det på, det är ju att den här delen ökar. Och därför mäter vi på tecken på, indirekta tecken på citratspillover, att patienten inte kan metabolisera citrat, är att vi får en ökad dos, så att säga, ligandbundet kalcium. Och det mäter vi genom att vi märker att kvoten förändras. Så att den här dosen liksom ökar och då kommer det att se ut som den fria fraktionen minskar. Så man tar liksom totalkvoten ändras ingenting, den är samma. Men den fria fraktionen har minskat eftersom den här ligandbundna citratdelen ökat. Och när den här kvoten överstiger 2,5 så är det liksom en varningssignal. Är ni med? Det skulle mycket bekvämt att kunna mäta citrat i patienten. Men det kan vi inte, utan vi mäter helt enkelt indirekta tecken på citratackumulation genom att den fria fraktionen har minskat för att den ligandbundna delen har ökat. Citrat ligger kvar och snurrar runt i kroppen, metaboliseras inte. Frågor på citrat? Lite mäckig grej, men in the grand scheme of things ändå, så det är bra för patienten och kanske lite bra för ekonomin, men det är nog på marginalen. Sista rycket före lunch då. Då ska jag prata om timing och indikationer. Och jag tror att den här föreläsningen blir väldigt, väldigt enkel för er, för jag tror att ni kan det här. Vad är det för... Först kan man bara så här, filosofiskt fundera på så här, vi kan välja modalitet, vi kan välja timing, ska prata om nu. Vi kan välja dos och filter, behandlingslängd och vi kan justera antibiotika eller inte. Vi kan hålla på att ta bort nefrotoxiska droger och vi kan optimera hemodynamik, bla bla bla, och välja rätt patienter. Men om man tittar på Kidigo så skriver de så här: Initiate RT immediately when life-threatening changes in fluid, electrolyte and acid balance. Acid-base balance exist. Ja, det verkar ju rimligt. Och tvåan är faktiskt också, fast den är lite ordig, så är den ganska bra. Consider the broader clinical context, the presence of comorbidities that can be modified with RT, and trends in laboratory tests instead of single urea and creatinine threshold alone. When make a decision to start RT. Och det här brukar alltid komma upp så här på dialyskursen, där folk är så här: jag vill ha en kokbok, när ska jag starta? Och då är min poäng så här, vilket ni alla vet, för ni är duktiga kliniker, det är så att ni kan ha två stycken 70-kilos män. Back in the days var det alltid 70-kilos män. Inte längre. Men det här är två 70-kilos män. Och de är tvillingar. Och bägge 300 krea och 25 urea. Och bägge är lite oliguriska. Och i den ena patienten så har ni en sepsis-situation som är så här, noradrenalin är på väg upp, millenon är insatt för att patienten pumpar dåligt och ekot är kast. Och patienten kräver mer och mer syrgasrespiratorn. Och andra patienter som har allt samma njurvärden, men där har ni så här sänkt noret från 0,38 till 0,08 och millenonet är utsatt och patienten är på väg ner. Och är liksom, det är inte något problem med respirationen. I den ena patienten ska ni starta CRT och den andra inte. För att hela patientens... Här har ni sepsiskontroll, ni har tydligen antibiotika hjälp. Det här har, kanske jag satt in fel, fan vet jag, eller så har patienten en abscess eller något som stör. Så att i ena läget så ska ni starta, de har samma värden. Så jag kan inte ge våra duktiga kollegor som kommer och går dialyskursen, de kan inte få en kokbok. För att de måste titta på det här. Vad är trenden? Och trenden behöver inte ens vara krea ur värden, trenden kan vara övriga komponenter i patientens vård. Och det där kan ni, den känslan tror jag ni har. Så jag kan liksom inte föreläsa mer om det. Men däremot kan jag säga, okej, eller jag kan bara fråga, vad är så här klassiska typ mer binära indikationer? När ska man starta RRT? Några grejer helt självklara kanske.
Urin.
Vad sa du?
Urin.
Vid vilken nivå då? Okej, okay, så att azotemi, precis alltså. Hur många har sett sånt? Jag har sett en sån, det var den där kokain-fueled IOD-patienten som bara I'm a young CEO and I'm gonna go crazy! Och så hade han hade perikardvätska och pleuravätska och jättemycket azotemiska komplikationer. Men det är korrekt, så svår uremi som ger azotemiska komplikationer. Det är en absolut indikation. Sen då? Okej, ta dem där. Jag tycker bägge för sig skulle jag säga jättesura patienter med pH under 7 under 7-1 ja. Absolut. Och även hyperkalemi som vi är inne på. Framförallt hyperkalemi med EKG-förändringar. Kanske finns en till som är så här klassisk som också är så här självklart att ni kan den typ av så här. Om ni har en patient som är helt anurisk och ni börjar få respirationsproblem så är det så här, här måste vi nog, här gör nog CRT nytta. Och det är ungefär vad man ser i så här klassiska indikationer. Det är här blir, jag vet inte vad som händer magiskt här vid 35,8, då är det precis absolut indikation tycker de liksom. Men, så det här, man kan ju göra sig lust över det här, men det är klart att någonstans finns en gräns liksom. Men annars är det hyperkalemi med EKG-förändringar, hypermagnesemi. Här var väl en pH 7,15, vilket är precis vad du sa, mellan 7,2 och 7,1. Det finns olika skolor där. Laktacidos med metformin, absolut injektion. Och sen diuretikaresistent fluid overload. Det här kan ni. De är ingen, och ADKI har samma ungefär. Fast här är liksom 7,1 som är någon. Indikation, gammal lärobok, samma. Men sen är det ett problem att kolla på timing. För det här är ju timing. Så här, har vi absolut indikationer, då ska starta CRT. Ingen tycker det är komplicerat. Men om jag ska göra en studie tillsammans med er, där ska randomisera patienter till tidig och sen start och så inkluderar vi patienter som är i tidiga startgruppen, då finns det ju en risk att vi inkluderar patienter som är ganska friska och som hade klarat sig utan CRT eller utan RRT om man gör en studie i USA där man blandar IOD och R. Alltså problemet, de här studierna är svåra. Jag klär min förra doktorand som var med på det är jättesvårt att göra timingstudier. Plus att folk definierar timing som så här timmar på IVA eller grad av uremiökning eller grad av kreaökning, det vill säga någon slags kreigoscore eller grad av, på barn kör man ju grad av fluid overload i procent från basal kroppsvikt. Är barnen 0-10%, då är det tidig start av CRT. Är de liksom 11-20%, är det mitt emellan, och är det över 20% är det sen start av CRT. Så de kollar på percentage fluid overload på barn som ett timingmått. Problem. Finns det risker med RRT? Ja, det gör det väl. Det är klart att folk kan börja blöda om man sticker fel eller inte vet jag. Liksom. Men jag kan inte se att vi har egentligen mycket registrerade adverse event med CRT. Jag vet inte hur det är på era sjukhus, men jag gick igenom någon gång ganska noggrant. Har vi patienter som blöder? Det har vi liksom ingen sån. Men det är klart att det kan hända. Ja.
Om man vänder på det, om man är en sån här som gillar extra allt.
Ja.
Skulle det vara farligt för mig?
Nej, jag kan inte. Nej, du var inne på det. Nej. Det finns en sån klinik. Men den är väldigt exklusiv. Ja. Som så här vitaminkliniker. Du får se
det. Nej, men maskintid och liksom exponering för artificiella ytor och sånt där.
Nej, men det finns ju faktiskt inga såna bra data liksom. Däremot är det väl så att man måste också vara ärlig och säga så här, du binder patienten till sängen på ett sätt som borde vara ogynnsamt. Jag föreläste nyligen för fysioterapeuter. Vissa av er hade sagt sjukgymnaster. Det har varit fel. Jag föreläste på fysioterapidagarna och då om AKI, då var det så här, jag bara, er problem tycker skulle ni vilja ha att vi hade så här natts så här sled, starta på alltså slow extended daily dialysis, starta på kvällen. De var så här, det spelar ingen roll, vi kan mobilisera men då. Men det är klart att om vi sängband alla patienter så vore det kanske dumt liksom.
Och hur är det med selenet och koboltet och...
Nej, men spårämnesförlusterna kan vi ersätta på ett sätt som är, det är ju inget problem. Men nej, det är klart man inte ska starta. Det är så här, man kan tänka sig att någon amerikansk känd... När jag kommer till IVA vill jag ha allt. Jag ska inte beredas direkt, jag ska säga till direkt. Jag ska ha allt bara. Jag tror inte det gör någon friskare. Jag tror inte det är farligt heller. Och man tar ju bort en del antibiotika och en del lågmärkt heparin och annat. Så det kanske är problematiskt. Men okej. Okay. I renal-studien så startade man ju tidigare, det har jag redan sagt. Och i DD-Payens uppstudie, det var ju också en studie som tittade på helt andra saker. Men det såg man att i tidig gruppen var det, de var sjuka, de hade högre SAP-score, de hade högre SOFA-score. De var liksom obetydligt yngre än samma ålder och ändå var det mycket, mycket bättre överlevnad och mycket bättre, alltså kortare hospital stay och kortare tid i ventilator. Och det tror jag för övrigt i framtiden kommer att mått. Om man kollar på timingstudier så måste det vara typ så här IVA dygn eller dagar i invasiv ventilation. Alltså vätskeborttagande som vi kan bidra med, det kan nog faktiskt vara nyttigt ibland. Om jag bara får gissa i framtiden. Jag tycker problem, timingstudierna tycker jag är problematiska. Massa metaanalyser visar att tidig start är gynnsam. Massa sådana. Nej, vad skit, vad minns det, vad dålig. Finska studien, det här är jäkligt intressant. För Finnacke-studien är en supernoggrann kortstudie. Det är en prospektiv kortstudie med grymt hög upplösning. Ville Petter och hans gäng i Helsingfors som styr den, de är noggranna alltså. Riktigt nitty-gritty, jättenoggranna. Och de har tittat på en snygg studie, de tittar på så här, okej. Här kör vi liksom konventionell CRT-start, alltså hyperkalemi eller alla de här saker, svåraste dos. Då mortaliteten 48%. Och man, det man ofta gör är preemptiv, alltså man väntar inte på att det blir livsförändringar. Man startar för att patienten är på fel håll. Där är mortaliteten mycket, mycket lägre. Och så försökte de justera för alla större faktorer, för det är klart att det är massa confoundings här. Och då är det ändå en fördubblad mortalitet i klassisk RT. Alltså i preemptiv RT. Att starta tidigt, att inte vänta tills vi når livshotande förändringar, var klart associerat med ökad överlevnad. Men det är en observationell studie, fast den är noggrann och finsk, vill jag ändå understryka. Så vi har koll på varenda komorbiditet och medicin etc. Och sen kom det ju massa RCT-er. Det finns Elaine... Det finns, jag vet man ser inte här, men det kommer bättre. Akiki Elaine Ideal och nu även Akiki 2 kommit och även Start AKI har kommit. Så nu har vi lite RCT att luta oss mot. Där stod jag från bottom line. Okej, okay, för de här kom först. Akiki, fransk, multicenterstudie, SOFA-score 11. Elaine, tysk, singlecenterstudie, lite högre SOFA-score, lite sjuka patienter. Ja, det är lite olika indikationer kanske, eller olika patofysiologi i de grupperna. Va?
16 är man ju ordentligt.
De är sjuka. Mm, de är sjuka. Och här är problemet. Det här är problemet som kommer i allting så här. I Elaine-studien, i tyska studien, då var tidig start Kedigo stadium 2. Och kontrollgruppen i Kedigo stadium 3. I den franska studien, Akiki, där var tidig start Kedigo stadium 3. Och sen start senare. Så att den tyska sengruppen var franska tidiggruppen. Och i Frankrike är det jättemycket IOD som är inblandat. Så det blir så svårt. Så att det är liksom really early versus early och kicky early versus conventional. Tycker jänkarna alla. Jag tycker nog i early versus inte så early och late versus super late. Men det är en annan sak. Jag är ju jättebiased. Och sen var det lite störigt att Akiki blandar med massa intermittent. Det finns, man vet inget om franska doserna. Det står ingenting, går inte att få fram. Liksom. Det finns inga, och modaliteterna är mishmash ändrat. Tyskarna, där var det liksom, alla fick CVHDF, alla fick 30 mg per kilo, bara postulation. Ordning och reda. Love it. Akiki, ingen skillnad överlevnad. Tidig start, sen start, ingen skillnad överlevnad. Till och med var det så, och här gick... Här är grodätarna vilse alltså. Till och med var det så att sengruppen, lika bra överlevnad, det var en del som inte behövde RT alls. Och då tänkte fransmännen, aha. Vi gör en ny, jag återkommer till den. I Elaine-studien, där var det bättre överlevnad för tidiggruppen. Så det var ju det är gynnsamt liksom, okej. Okay. Ja, det var, så såg det ut där. Det kan vi hoppa över. Sen kom Ideal ICU också från Frankrike, ingen skillnad. Tidig sen start. Samma mortalitet. Och sen kom Start AKI där jag ändå pratade jättelänge med Ron Wald som jag gillar mycket, som jag skrivit pek med så jag gillar, och Sean Bagshaw som jag också gillar. Men jag ändå så här, förlåt jag kan inte ta med den här studien. För det de gjorde, ingen skillnad över den heller. Men problemet med den här studien är att de tittar på 10 000 patienter som är så här eligible for inclusion. Och av de 10 000 patienterna, apropå det du frågade till dig, så tar man bort 7000 patienter för att man inte tycker att det är lack of equipo. Alltså så här, de sa till mig så här, men Max, om du känner att du vill starta tidigt, då gör du det. Då tar du bort patienten, då behöver du inte inkluderas i studien. Så att, det är ju hela problemet här, att de har ju randomiserat patienter där läkaren aktivt tänker så här, här spelar det nog ingen roll om vi startar tidigt och sent. Och då blir det ingen skillnad i överlevnad. Men alla de där 7000 patienterna som var inkluderbara och de man har valt bort dem för att man känner så här, här vill jag nog starta tidigt. Eller här vill jag inte starta, vad det nu är. det är jätteproblematiskt. Jag fattar liksom inte det här, hur de fick igenom det här. Jag tycker det är helt hål i huvudet. Det är ju hela det som är grejen. Att, alltså här känner jag så här, man har någon slags klinisk blick som antyder att den här patienten behöver CRT-tid, den här behöver inte det. Och den blicken betyder någonting. Vad den betyder vet jag inte. Men det gör att en RCT som är gjord på det här sättet är jättesvår för mig att tolka. För man har aktivt valt ut patienter där man tycker att det är equipoise. Här spelar det ingen roll. Här kan jag randomisera och känna mig etiskt trygg med det.
Den där förra bilden, Kaplan-Meier, separerar ju väldigt tidigt.
Ja.
Eller
en studie, ja.
Dag
3? Ja, i alla fall dag... Ja, dag 10 i alla fall. Här verkar det vara... Ja, men...
Och vad tror man? Alltså, doden var det?
Jag vet inte. Det här är ju ändå... Det är en JAMA-studie liksom. Den är välgjord och Sarbrock är en jätteduktig forskare. Jag fattar inte hur han hinner med allt han gör. Men alltså, det, så att... De har ju blivit jättefrågasatta. För de är så här... I timmar så rör sig bara om typ så här 20 timmar. Alltså ungefär. Tidiggruppen fick det liksom, så att här var det ju, men det var en diskriminering i form av liksom förstås i kedigonivå, den höll ju, men i tid var det inte så mycket. Och då folk så här, kan det vara så här stor skillnad efter 30 dagar när ni bara väntat ytterligare liksom 18 timmar med starta CRT? Kan det verkligen stämma? Men de var och alltså en väldigt sjuk grupp som ni påpekade. De var riktigt sjuka. Sen kom Akiki 2. Galningar. Att de fick igenom den alltså. Tur att det inte var min lilla mamma som kom till Frankrike. För då var det så här, då skulle de kolla. De bara, delay är bra. Delayed indication, det verkar jättebra. För en del slipper se det helt och hållet. Eller ju det. Så då delayade man ännu mer. Och skulle bara starta om det var livshotande förändringar. Och då var det lo and behold så att i liksom sen-sen-gruppen, där var det högre mortalitet. Så här fick de igenom att göra en studie som verkligen tog livet av en del patienter. För att, så att liksom... 65% högre mortalitet i deras sen-sen-grupp. Så här fick de inte näsbränna fransmännen. Så där kan ni inte hålla på och skjuta. Alltså så här, jag vet inte, jag tycker konceptuellt är svårt att förstå hur man just när den här organsvikten anmodas vänta tills vi har livshotande förändringar i form av svår hyperkalemi, svåra vätskeöverskott eller svår acidos. Och att det ska vara liksom verkligen, ska vi köpa det? I alla andra organsvikter är det så här, ja, nu ska vi vänta tills patienten blir riktigt hypoxisk. Sen ska vi intubera. Riktigt livshotande blå ska de vara, annars. Och så här, MAP, nej det är, MAP är fortfarande 40, låt det bli 30, sen startar vi pressorer. Va? Ska just den här organsvikten vara så här, här ska vi, är de så rädda för interventionen? Och det, den är inte, alltså jag vet inte att någon av oss har komplikationer. I SIR finns det inga bra data på komplikationer för CRT. De blir sängbundna, det är dåligt och vi ska inte strössla med det. Men jag kan liksom inte fatta konceptuellt vinsten av att skjuta bort CRT, det är inte jättedyrt, det är inte farligt. Att man ska vänta till man har livshotande komplikationer. Man ska inte göra saker i onödan, det är jag helt med på. Men det här är ju, det här var för mycket liksom. Sen vet inte jag om tidig start eller senast exakt när man ska starta, det vet ingen. Men det är biologiskt skumt att tycka att just den här organsvikten sätter in. Då ska vi försöka undvika interventionen så länge vi bara kan. Jag påminns om när kirurgen kom in på IVA och säger så här: åh nej, den är intuberad, säger kirurgen. Ja, men de har en liten poäng, för det är en indikator på någonting. Så att på så sätt, men det är så här, man kan ju svara kirurgen så här: jag kan ta bort tuben. Det är bara, alltså jag gör det nu. Shup. Då går det sämre för patienten. Interventionen där för en anledning. Det är så här, konceptuellt är så att på sjukhus är mortaliteten högre för 60-åringar än de inte är på sjukhus. Men det är oftast inte sjukhus som dödar patienter. De är på sjukhus för att de är sjuka. Om de kommer in i den här inre lådan inne på sjukhuset, IVA, så är det också ett tecken på något dåligt. Men om vi skriver ut dem från IVA så går det sämre. Om de har en tub i halsen så är det också ett tecken på något dåligt. Men tar vi bort tuben så blir det sämre. Men just det tänkandet gäller inte då CRT, utan där är starten till CRT, det är helt... Jag fattar inte hur man konceptuellt har hamnat här. Så därför kommer ett Twitterbråk med några RCT-nördar. Vi hoppar över det. Och så istället så kan vi bara stoppa över det där också. Vi kan hoppa över det där och det där. Och bara landa i innan lunch att det här jag sa i början liksom. Så jag litar på att ni kan. Även om det är så här, det är lite jobbigt att ordinera CRT. Och det är lite jobbigt att stoppa in en CDK. Men så här, ni ska göra en bedömning av hela patientens trajectory. Om patient är oligurisk och ni har dålig sepskontroll, starta. Om patient är oligurisk och högt krea men ni har stenkoll på patientens sepsis och ni märker tydligt att patienten väger åt rätt håll, hemodynamiskt respiratoriskt, då är jag helt med er på att inte starta CRT. Då är det konceptuellt helt rätt att ge vätska och Furix och bara, nej, vi ska inte slänga upp den patienten med CDK nu. Jag är helt med er. Så att er bedömning, den totala kliniska bedömningen, den är mycket viktigare än vad patienten har för specifik krea eller urinnivå.
Startar du CRT snabbare än dina kollegor?
Det gör jag nog. Det gör jag nog.
Ska...
Nej, men jag tycker det är kul. Jag har ingen bra facit. Jag tycker det är kul att dialysera patienterna. Nej, det gör jag inte. Helt ärligt talat så kan jag uppleva ibland när jag kommer efter en show att oj, du startade redan på den. Jag hade nog, alltså det beror på. Jag hoppas att jag tar kloka beslut. Så kul tycker jag inte det.
Jo, men tycker du...
Ja, så här, jag tycker... Men både och, så här, man ska vara lagom kritisk, för att jag tycker så här, i Sverige och i Finland, och det här är tydliga data från SIR och från det finska intervjuregistret, så startar vi generellt tidigt i hela nationen, jämfört med många andra nationer. Och det vill säga, vi gör preemptive RT, vi väntar inte tills de alltid får en hyperkalemi, och det tycker jag är så här, det verkar sunt. Sen kan jag ibland tänka, och ibland har jag gjort, mina första studier var ju så här, verkligen journalgranskningsstudier på många centra, då ser jag så här, det är verkligen så här, och alla känner igen det här, patienten har en tydlig AKI. Krea urea stiger, patient är oligurisk. Och så skriver en läkare så här, men vi försöker lite med Furix och vätska. Och dag två skriver en annan läkare samma sak. Och så bara patient börjar bara mer och mer oligurisk och mer högt krea. Och sämre sin andning. Och man har ju uppenbart sett vart det här är på väg jättelänge. Men folk vill liksom, måste jag... Och så skjuter man på det. Och det beteendet, det är ganska unikt för CRRT. Det är inte så att vi gör så när en patient är dålig andningen. Då kör vi, då tubar vi. Så att det finns en tröskel för att starta CRT som är liksom inte medicinskt betingad, som är betingad av vårt beteende som jag tror finns. Men med det sagt så är vi nationellt ganska bra, tycker jag, att starta i tid. Och inte alltid vänta tills det är livshotande förändringar. Och det här är svårt, för då kan det vara så att man skjuter på det och så vänder det där. Alltså att inte slänga upp patient, så vänder det och så börjar de kissa och så blir de bättre för att man får ju sepsiskontroll liksom. Så att det kan nog hända att jag startar för tidigt ibland och att vissa gör det. Men är det priset högt? Kanske inte är så högt. Jag vet inte. Det här blir filosofiskt nästan. Men jag går inte runt och irriterar med mina kollegor att de skjuter på det så jättemycket. Och inte gör vi det som nation heller, som IVA-nation. Utan vi är rätt bra på att starta i tid. Och jag tycker att man ska se det som andra organsvikter. Vart det här på väg? Åt fel håll. Dra igång CRT.
Jag tycker den där patienten som du tar upp nu, när man inte riktigt vet, man kanske har kontroll på vätskebalansen, men vi har liksom en successiv biomarkörstegning.
Ja.
Även om det är själv som rånar den patienten varenda dag hela veckan. Så det blir på något sätt vis självuppfyllande till slut liksom. Men det är inte så farligt.
Ja.
Vi ser imorgon och så blir det samma sak då. Och sen så vet man ju till slut efter ett par dagar att yes, jag måste starta.
Ja.
Och därmed så har man ju fastställt att jag borde ha startat.
Fast samtidigt så här, hindsight is 2020, visst. Men det är därför jag menar att så här, om jag skulle få designa en timingstudie med er, en nationell timingstudie, då skulle jag vara noggrann med att mäta liksom respdygn och sånt. För jag tänker så här, ibland kanske vi faktiskt, genom att starta inte skjuta de där 3 dagarna, om vi startar lite tidigare, eller 3 dagar tidigare, då kanske vi faktiskt sparar respdygn och IVA-dygn och vårddygn. Och det kanske är, och det är väl gynnsamt liksom. Så att jag har också gjort så, fast jag gillar att starta CRT, att jag säger nej, men det här ser okej ut. Patienten håller sitt kalium, patientens dygnsstyrka är ändå 2 liter och patienten stiger in och blir inte sur. Och vi har typ kontroll. Då är det helt okej att skjuta på det. Jag tycker inte det. Sen kan man ibland efter tiden bara, jag borde ha, men det är inte så lätt alla gånger. Vårt jobb är svårt ibland. Liksom, och det, så jag vill inte gå härifrån och bara, är jag dålig om jag inte... Nej, ibland gör ni rätt som skjuter på det. Men har ni verkligen tydliga tecken så här, det här är på väg åt fel håll. Då är det ju pantat att bara gå, då bara ger man jobbet till någon annan. Då ska man köra igång. If that makes any sense.
En annan situation då, en patient som...
Sista frågan nu innan lunch, han är... Nej, det är okej.
Om vi har en patient som har legat i dialys, katetern är på plats, ordinationen är färdig, jag behöver egentligen bara trycka på enter.
Ja.
I vilket läge ska jag återställa? nystartad dialys om jag tyckte att patientens diures liksom, så att patienten inte är oliguris längre, att jag får ordning på volymkontrollen, men jag har återigen en biomarkörstegring. Men hur ska jag tänka där?
Nu zoomade Peter in på smärtpunkten på hela dialyskursen och det här som alla kan sämst, nämligen som är så här weaning. När ska vi sluta och när ska vi i så fall återstarta? Och evidensen är super, super kassa. Vi vet inte. Jag brukar skoja och liksom, jag har haft dialyskursen i massa, massa år. Det är så här, när filtret klottar och de kissar lite bredvid. Men en grej vill jag ändå inskärpa er. Så här, det har förekommit en del som ger furix istället om. Alltså CRT går om de ger furix samtidigt. Gör inte det. Då tar ni bort signalen som kan vara att patienten dras i maskinen och CRT:n pågår och så börjar patienten ändå kissa. Den signalen är ett ganska bra tecken på att det kommer hålla. När filtret klottar efter 72 timmar eller när patienten är på CT, då återstartar vi inte utan då avvaktar vi ett dygn. Men så beskriver du en situation som är absolut klassisk. CRT finns där, den sitter lockad och klar, ordinationen finns och patienten går från 15 urea till 25 på ett dygn. Och krea stiger också. Men den håller sitt kalium och den håller, då skulle jag ändå avvakta vidare. Igen beroende på hela patientens, hur den verkar. Och det är nog att äldre patienter med CKD-bagaget, känd eller inte känd, de har sämre återhämtning än yngre patienter. Men jag, förlåt mig vag, för jag kan det inte. Ingen kan det. Jag vet inte, det finns inget så här, jag vet att Linköping gör så här krea-clearance-test, men de har inte visat att det funkar så bra. En del vill lägga till cystatin C, som jag, en molekyl jag har studerat jättemycket. Hjälper den? Inte i de här sammanhangen, tyvärr. Det är ett muskelmassoberoende njurfunktionsmått, GFR-mått liksom, men det blir igen så här, det blir hela bilden liksom. Och ibland så skjuter jag på ett dygn och så märker man, nej det här höll inte. De blev, till slut började kalium stiga och då så kör vi igång liksom. Har vi tappat lite tid då? Kanske. Kanske kunde ha dragit patienter bättre då. Ja, så att, skitsvårt, jag vet inte hur ni gör med weaning, men det, när man borrar i tillgängen så brukar flest vara så här. Nej, filtret klottade ändå, patienten kissade lite och det verkade bättre och då så, och det höll, det gick bra. Och ibland gjorde det inte det för man startade igen. Sorry. Nej, men jag och Claire gjorde verkligen en ansträngning för årets dialyskurs att verkligen läsa på vad finns det data för weaning från CRT. Och Claire var så här, vi kan inte hålla på att säga så här som vi gör. Vi kan inte vara så här vaga. Och så bara läser ändå gemensamt säkert 20 pek. Det blev inte en millimeter smartare. Det finns ju inget, det finns inget blodprov, det finns inget tecken, utan det är bara den här kliniska blicken, sorry. Den är bra liksom, bättre än ingenting. Ja, men typ. Ja. Ja.
När man är i den här situationen och ser att man klottat och kreat stiger, urea stiger och patienten kissar, liten men ganska skralt.
Ja. Det finns en studie som har studerat det. Förut, back in the day, så går man ju så här hästspark, heter det. Det var verkligen så här. Nu ska en hästspark furix, så då går man 0,5 gram eller 1 gram. 1000 milligram. Får kicka igång njurarna. Det är visat att det är ogynnsamt för patienterna. Det finns en studie som de ser patienter vid weaning, så här, eller de kissar lite, och så fick de högdos furix, inte så här hästdos, men de fick så här högdos furix, 40 i timmen eller ingenting. Då var det bättre renal recovery, de fick ingenting. Det är så här, att piska njurarna i det läget kanske inte så bra. Samtidigt som jag säger det, Furix är liksom en drog som inte skulle klaras utan. Den är ju superbra för att sköta vätskebalansen. Jag skulle göra som du gör. Jag skulle ge lite furix och kolla vad som händer. Och om patienten svarar jättebra, det vill säga vi vinner, då är det väl superbra att slippa starta CRT igen.
När man pratar med nefrologerna, då säger de att man kan ge hur mycket som helst.
Jag har också pratat med nefrologer som tror att vi tror att furix räddar njurvävnad. Vi vet att furix är en vätskebalanshjälpare. Och de tror att vi tror att furix är så här, räddar njurceller liksom. Så att jag ibland har bara, jag håller inte med furix mycket, det är jätte... Men de ger höga doser, ja. Och på thorax ägnar sig mycket åt andra. Diuretika också, det finns ju ändå, det finns ju inte bara furix och diuretika. Jag tycker i fritt fall, det finns ju liksom igen en trade-off. Patienter kanske mår jättebra att inte hamna sängbunden igen till CT-maskinen. Det kan vara jäkligt gynnsamt att se om man kan få ur en idé med... Det är också furix eller andra diuretiska modeller. Men jag kan inte, jag känner igen det jätteväl. Jag har ingen så här.
Jag ska inte piska på de där njurarna som redan är trötta. Och sen så kommer man dit ändå.
Man måste, ja.
Och då kommer det resan igång.
Ja, och ibland så tror jag det kan räcka för att man faktiskt klarar ut det. Sen kommer njuren återhämta sig för att liksom sepsistrycket är borta. Och det, så du köper dig tid som räcker för att du gör inte illa njuren under den tiden. Så att jag tycker nog att ibland det är korrekt liksom. Det finns ju också de här som propagera för furosemide stresstest. de test som tycker att det är en indikator både för weaning och för att starta CRT. Om de inte svarar på ditt för oss som har ett stresstest, då ska du köra igång CRT. Så det är ett sätt att veta hur du ska börja. Jag tycker inte det är så funktionellt, men jag känner igen det jätteväl. Det är fine. Ge Furix du. Märker du igår.
Kanske lite off topic, men hur är det med ototoxicitet?
Ja, den finns. Den finns. Jag har inte färska data, men en del kan faktiskt få... Jag vet att Claes Roland, min då gamla chef och handledare, hade ett fall där patienten blev döv.
Men vilka doser?
Alltså det var såna höga doser. Men
det är så att man inte kan ge mer än 40 mg i timmen, men man kan ge 1 gram i
bord. Ja, men det kan man ger ju inte 1 gram längre. Det är ju ändå, det är frowned upon det. Men det, och det, den som drabbades så, det var någon som fick några så här höga doser back in the days. Men det är ju där ototoxiskt, ja. Det är inte helt ofarligt. Men jag... Gud, jag har jobbat jättelänge och har jag sett någon som... Nej, och ge Furix klar annan patient.
Och så här mjuka grejer som man hör till höger och vänster. Det här med vätskestatus och mapp och annat liksom. Och finns det någonting där?
Mycket... Ja, men mycket lite som går att ta på tycker jag faktiskt. Man tittar så här, du har ju rätt liksom. Att så här, men du kanske har dragit patienten så att den är blivit så här nu. Det går 72 timmar, men du har dragit så jävla effektivt varje timme att patienten är lite tom nu. Och vad ska du göra då? Ska du ha en p-katheter och veta exakt så? Jag vet inte. Du har helt rätt. Det där är en del tror jag i hur njuren återhämtar sig också. Vilket mapp de har och vilken liksom vätskefyllnad de har. Men hur man ska translatea det till en så här, så därför gör så här. Det är skitsvårt alltså. Skitsvårt. Men det är, däremot är det absolut så att en del patienter som är hypertoniker som går hemma omkring, de har 85 mapp hemma. Och så på intensiven har man sagt 70 mapp. Som så här mål, så märker man så här, men om jag jackar upp dem till 85, då kissar de bra som helst. De är hypertoniker och är vana vid ett högre drivtryck. Det förekommer nog. Autoregulationen tweakar sig lite av det. Så det tänker jag är en faktor man kan också testa i det där läget när vi har stängt av och så kissar de lite halvskralt. Då kan man testa så här, vad händer om vi höjer mappet lite och liksom kommer igång ibland. Svåra grejer här. Är det.